Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Välkommen till ridklubben som... Hej Beckis!
Hej Gry!
Och idag har vi slagit oss ner i köket i stallet.
Ja.
Så det susar och låter lite här med, och det slår i dörrar och sånt. Som det gör i ett kök i ett stall.
Exakt. Det har varit prio ö att städa och fixa mitt kontor här i stallet. Ja. Så att det är inte riktigt snart. Kanske nästa gång att det går att sitta där inne.
Men här är det fräscht.
Här inne är det fräscht.
Och här kommer vi alldeles strax få sällskap av Sofie Jan.
Exakt.
Som många kanske har koll på, men om man inte har det, vem är det?
Nej, men då, hon började blogga för ganska många år sedan. Och då nystades det ju upp... då kom det sedan en podd, Hästgården, som nu har blivit den här filmatiseringen Nattryttarna, som har gått på Simor. Om hennes hemska uppväxt.
Jag gissar att många som lyssnar på den här podden har lyssnat på den här P1-dokumentären Hästgården och kanske också sett Nattryttarna också. Eller har koll på henne, men hon växte upp under fruktansvärda förhållanden. Och hästarna hade också fruktansvärda förhållanden. Och det är så hemskt det hon har varit med om. Så att det är svårt att tänka, sätta sig in i, tycker jag.
Ja, verkligen. Men också, det känns så modigt av henne att våga dela med sig och våga öppna den här dörren. För jag tror att det kan hjälpa kanske många andra också. Så jag tänker att på vårt Instagramkonto, Ridklubben-podden, så kan vi dela lite olika länkar till ställen man kan vända sig till om man far illa eller om man tror att någon annan far illa.
Superbra. Och jag gissar att det här blir ett ganska långt avsnitt.
Ja, det kommer bli ett ganska långt avsnitt.
Ta en lång promenad med hunden eller ta en mocka hagen och lyssna.
Exakt.
Hur är det med dig då?
Jo, men det är bra.
Oh, berätta om igår.
Om igår? Jo, just det. Ja, gud, alltså, för tal om att vara bra. Ja. Nej, men häromdagen så kände jag att jag var i kapp med själv. Nu har jag kommit efter igen.
Aha.
Så det är lite så jag håller på. Men jag börjar ändå närma mig mig själv. Eftersom att jag har tagit över verksamheten här, om det är någon som har missat det, så är det ganska mycket att göra just nu. Och lite så här, vi har ju 300 ridelever som ska ha sina ridgrupper och som har fått sina skolscheman, där det kanske inte alltid passar med de tider de har haft. Jag håller på att pussla mycket med det. Vi har privathästar, vi har hösselage som de har varnat för att det kommer bli en brist i vinter. Så då håller jag på och donar med det. Ja, men du vet, mycket sådana saker. Och så är hästar, och ska jag lära känna alla hästar här och hur vi bäst har konstellationen hage, stall, så att alla mår bra. Vi har haft ganska mycket tappskor, så jag har slagit på, jag har läckt hovslagare här också.
Alltså igår var det 4 hovslagare samtidigt när jag kom till stallet.
Ja, varför är det ingen här idag?
Men, och det här med att du driver den här verksamheten är ju också aktuellt att prata med Sofia.
Exakt.
För hennes föräldrar hade ju också hästgård och drev verksamhet. Så att det finns nog skitmycket att prata om med henne.
Ja, verkligen.
Ja.
Och vi är nästan lika gamla, så att vi har ju vuxit upp lite samtidigt.
Men du hopptränade också igår.
Ja, exakt. Och nu är jag så glad att Sylve ska börja komma hit. Så han kommer var tredje vecka till en början. Så han sagt att han kan komma oftare sen, vilket jag också är ännu gladare för. Så igår var första hoppträningen. Och då, jag har ju typ inte ridit. Så jag har inte ridit ordentligt på ett halvår, skulle jag tro.
Men jag fattar.
Fast ändå, alltså jag har nog inte hoppat ett enda hinder över en meter.
Nej.
På sen november förra året när jag hoppade för Lotta Björk sista gången. Så jag kände mig ju rätt ringrostig och att jag är absolut inte redo för det här. Men sen så gick det faktiskt skitbra.
Ja.
Han är ju också magisk, Sylve. Han kan verkligen plocka fram det bästa ur mig och utmana mig. Men även att jag har känslan av att fan vad bra. Hästarna kändes som att de har vuxit i liksom självförtroende, men också jag. För jag tycker också, jag är så här, jag vill inte utmana genom att sätta hästarna i, liksom att det, mitt mål är alltid att den här ska aldrig stanna.
Nej.
För då har man ju misslyckats liksom. Utan hästarna ska alltid vilja ta sig över till andra sidan. Så nej, det var så himla himla roligt. Och då hoppade jag salsa, hon känns så fint. Så var väldigt roligt. Och min nya häst var Kaliber. Så det var liksom första gången jag hopptränade honom. Jag brukar inte våga styra in en Sylve-träning direkt. Men det gick jättebra, så det var väldigt roligt. Så nu känner jag att jag är på gång igen.
Gud vad kul, Nicky ska hoppträna för honom ikväll.
Ja, exakt.
Men apropå utmana sig själv, jag var i helgen som gick, så var jag i Skåne och hälsade på Linda Hed som vi pratade med i förra avsnittet.
Ja.
Och du sa ju precis, då pratade vi också om att jag skulle till Skåne, men då var ju också... Johanna Lassnack, jag var där, jag var på Jägersro som är trav- och galoppbana utanför Malmö där de hade med hästarnas mästare som vi var där förra året tillsammans. Ja. Och nu var det då en jockey, en kusk, en steeplechase-ryttare och en hoppryttare som möttes i galopp, trav och hoppning. Nu med stora hästar helt och hållet. Det var ju ponnis här förra gången.
Ja, exakt.
Men nu var det stor hästar. Det var, wow. Och Johanna Lassnack som ju var hoppryttare och inspiratör och fantastisk och hon så jäkla härlig. Hon var så nervös.
Nej, är det sant?
Hon bara kände
hon som håller på med så här mental coachning och sånt.
Och jag glömde bort att fråga om hon använde sina egna knep som hon lär ut, om hon använde dem på sig själv. För hon bara känn på mitt hjärta. Det hoppade ut ur bröstkorgen på henne. Hon var så nervös. För hon är också rädd för när hon är lite farträdd. För hon hade hoppats att galoppen skulle göra henne, hjälpa henne lite. Jag tror den gjorde det. Hon fick pepp av det.
Ja.
Men hon var jättenervös. Men hon ville också ta med sig det in sen i hoppningen. Att hon ska våga rida lite fortare i omhoppningarna. Så att hon ska komma upp lite. Det var superkul. Bra väder och bra stämning. Och det var jättekul. Och det är roligt att få se. Det vi pratade om förut också. Det är roligt att få se. Vi som ser hästsporten från vårt perspektiv hela tiden.
Ja.
Och få bara en inblick i. Ja, men bara skrapa på ytan lite och titta på galoppbanor.
Exakt.
Det tycker jag är jättekul.
Ja.
Träffa entusiaster som finns på den sidan också förstås.
Ja, men precis. Ja, men gud vad roligt. Mm. Hur mår ni annars?
Hur mår vi annars?
Ja.
Bra, tycker jag.
Ja.
Nej, men bra. Peppar, peppar.
Ja. Nicky och Milan, ska de tävla något?
Det ska de.
Ja.
Nu vet jag inte, när det här avsnittet kommer ut så har de nog tävlat. I lördags, då vi ska, när vi talar så ska hon åka tävla på lördag.
Mm.
Rida en klass. Och sen ser vi fram emot Sundbyholm. Vecka 38 är det, va?
Ja. Ja.
Det ser vi fram emot. Hon sa i bilen idag, hon längtar så mycket. Hon tycker så mycket om att tävla.
Ja.
Hon vill så gärna tävla.
Men vad härligt.
Hon tycker det är så kul. Så att, och det går bra. Det känns peppar fan att jag ska bli sån jinxig mamma, Maja. Men... Nej, men han känns glad och nöjd. Han börjar bli piggare. Vi hade ju en foderföreläsning här. Malin som jobbar för Pavo.
Ja.
Hon var här häromdagen. Hon var här och hade då foderföreläsning. Vi pratade om foder. Jag tycker att det är svårt att hitta exakt rätt hur man ska fodra. Och kraftfoder och vilket kraftfoder. Och protein versus energi. Men jag försöker lära mig. Och nu har vi testat ett nytt kraftfoder på Milan som han verkar tycka är kanon.
Vad
tömkörde honom igår, han var pigg.
Ja, vad roligt.
Han är så jäkla cool. Han var cool nu också, men han är liksom allt, han är lite lugn, han är lite mer, ja men han har varit lite mer
lite långsam
lugn, liksom. Ja, jag tror att han egentligen kanske inte är det.
Nej.
Jag tror att bara att vi kanske har haft lite obalans i foderstaten.
Ja.
Men det där, vi måste nästan bjuda in Malin hit.
Gärna.
Och prata foderstatsnörderi. För att igen, vi har gjort det förut ju.
Ja.
Men bara en gång till. För att det finns alltid så olika perspektiv på allting. Och man kan prata om det hur länge som helst.
Ja, och där skulle man ju så gärna vilja bli bättre. Man skulle vilja kunna allt så att man bara visste att det var perfekt.
Ja. Alltså, så verkligen.
Är ja.
Jag är för kass alltså. Men det är jag tränar mig.
Jag med. Nu har jag 30 hästar att träna på. Så att det är bara att hitta foderstatet alla de här hästarna. Ja. Är ju också, även om man kan ha en grund för, inte alla, men typ för ponnisarna och för hästarna, så är de ju ändå också individer. Så man måste ju också liksom lite individanpassa allihopa.
Och jag tycker att det är så bra sen du tog över anläggningen att du har infört 5 grovfodergivor om dagen.
Ja.
Istället för 4 som det var innan. Jag har inte tänkt på, eller ja, jag är överraskad över hur mycket bättre jag tycker det känns nu.
Ja, vad härligt.
Jätte. Jag tycker att det är lugnare i stallet. Det känns coolare och lugnare. Det känns att jag känner i kroppen att det är bättre för hästarna.
Ja. Gud, vad bra. Det glädjer mig.
Ja,
det var därför jag gjorde det här. Det var jobbigt om det var tvärtom.
Nej, jag tycker att det är toppen.
Ja, nej, jag hoppas att det blir bra. Det är också så här, jag gillar ju utveckling. Mm. Men sen tror jag man ska inte man ska inte göra det krångligt.
Mm.
Men sen är det också mycket ekonomiska aspekter med hästarna, för att det är ju, alltså man vänder ju på kronor och ören i allt hela tiden, för att allt har blivit så otroligt dyrt också. Men sen är det ju viktigt för mig att mina hästar mår bra så att de kan prestera och ta hand om alla elever som kommer och ska vara med dem sen liksom.
Ja.
Men det är roligt. Jag håller på att lära mig varje dag nya saker, så det är väldigt kul. Jag har fått en traktor här, så jag håller på att köra traktor nu. Eller det är en liten sån här midjestyrd avant.
Den vill jag köra. När ska jag få köra den?
Ja, när jag har kört klart. Eller när jag behöver hjälp. Jag har en sandhög där nere som jag skulle... Den kanske du kan öva och flytta åt mig.
Jag är ganska bra på att gräva grejer.
Är det så?
Jag har kört ganska mycket traktorskruvet.
Ja, jag vill gärna göra allt själv än så länge. Men snart kanske jag kommer börja släppa, lämna över lite grejer. Men jag håller på att lära mig allt. Du vet, jag har också på att lära mig om underlag. Nu har vi ingen belysning som funkar på utebanan. Så nu... Har jag haft en elektriker här som skulle kolla på varför det inte funkar, så att jag kan beställa nya lampor som är lite mer energisnåla.
Ja.
Så det är liksom inte heller bara att han om hästar, utan det är ju så mycket annat.
Du är vaktmästare och psykolog och...
Exakt.
Ja, jag tycker det är härligt. Oh, och Beckis, jag vet inte riktigt om vi kommer få tid till det, men det, vi missade ju förra året SVB, de har ju Question Weeks ju med Breeders' Trophy på Flyinge.
Just det!
Vi missade ju det, för vi pratade om det förra året att vi ville så gärna åka dit. Ja. Och sen satt vi, fick vi titta i efterhand på när Henrik von Eckermann red alla de här unghästarna. Det var ju helt otroligt.
Ja, det är också roligt att se världsmästaren testa de lovande unga hopphästarna här i Sverige.
Ja, och vi fick inte ihop det, men han ska göra det i år igen. Jag är jäkla sugen på att dra dit alltså.
Ja, men precis. Så första veckan så är det ju dressyrhästarna. Och då är det testryttaren Benjamin...
Vandel?
Säger man så?
Jag vet inte.
Jag vågar inte säga.
En tyst.
Ja, han är också jätteduktig. Ja. Det är också häftigt att se de här.
Ja.
Jag tycker att det är så vackert med dressyr.
Frågan är, det är ju fölauktion också. Jag kan inte åka på en fölauktion. Det går inte. Jag vet inte, men det är i alla fall det 27 till 8 oktober såg jag. Och jag tänkte så här, som en... Bara en liten härlig höstpresent till de som följer oss på Instagram. Ska vi tävla ut biljetter till Question Weeks på vårt Instagram-konto?
Ja,
det kan vi
gärna.
Göra.
Det hade väl varit jättehärligt.
SVB Question Weeks. Alltså, vad sa jag nu? 27-28 oktober. Och man kan ju köpa biljetter på ticket.se om man vill.
Exakt.
Men vi tävlar ut biljetter på vårt Instagram-konto.
Ja, så håll du utkik. Ja, så håll du utkik där.
Ja, gör det.
Och så har de ett par dagar på sig att tävla.
Ja, och så sticker jag ut och håller utkik efter Sofie Jan som ska gästa det här avsnittet då.
Ja,
kör vi. Välkommen till köket där diskmaskinen går på i bakgrunden som du surrar och låter så därför. Välkommen Sofie till podden.
Ja men tack.
Eller till ridklubben ska jag säga.
Ja, så roligt och härligt och att du ville komma här till våran eller till min anläggning. Känns ja. Alltid lika läskigt att säga det varje gång.
Jag tänkte att du ska komma hit och vi ska prata om dig och du vill bara prata om Rebeccas ja. Anläggning.
Jag vill jättegärna prata mer om den. Det känns så skönt. Jag har inte varit i stallmiljö nu på ett ganska bra tag så att jag kände bara att så fort jag klev ur bilen och såg en häst som tittade ut genom stallfönstret så blev jag så här nu är jag hemma.
För du växte upp på hästgården som tyvärr blev en dokumentärserie på radion som hette Hästgården.
Ja.
Och som också finns som filmatiserad. Den historien finns filmatiserad som Nattryttarna.
Jajamän.
Som jättemånga har sett. Jag har inte sett den för att jag är för kär i Jonas Karlsson.
Ja, ah, du känner så.
Ja, jag kände att för jag har lyssnat på dokumentären och kände att om Jonas spelar då din pappa i den serien. Så det, ja, nej, det gick inte. Förlåt.
Men jag kan faktiskt förstå det. För jag har hört via liksom, Vill och vägar att han till och med har blivit lite igenkänd och att människor då har associerat honom då som min pappa.
Och blir arg på honom.
Ja, lite tror jag som så här, Solsidan. Ove Sundberg, att man tänker att han är liksom...
Att han ska vara snål också. Ja,
vilket jag vet inte, kanske är det. Ingen aning. Men jag vet i alla fall att han har blivit lite liksom...
Och så är det väl som skådespelare yrke. Alltså ja. Jag tror att det är ju nog vanligt.
Det är ett kvitto på att han är så duktig. Han är så himla fin.
Alltså han är han spelar den rollen jättebra.
Och du har sett serien?
Ja. Ja, det har jag. Också ja. Lyssnat på. Först var det en podd, eller hur? Kom det inte ut som en poddversion först och sen var det en dokumentär? För jag får mig att jag har lyssnat på två olika.
Ja, vart ska jag börja?
Eller om jag började läsa din blogg, kanske så var det nog.
Ja. Det började ju med... Ja, vad är det här nu? Måste vara 6-7 år sedan. Ja, tidsperspektiv.
Lägg alltid på 3.
Ja, när man bra. Tittar. Alltså, ja, men okay. Det känns i alla fall som en evighet sedan. I min ungdom tänkte jag säga. Men så länge sedan.
Hur gammal är du nu?
34. Så jag tror att det här måste ha varit... Alltså det var ju av att jag var så otroligt förbannad. Så det var ju en natt jag satte mig och började blogga. För att jag kände att vi hade blivit så orättvist behandlade av myndigheter och polisen. Och det hade hänt massa grejer den dagen i stallet. Min pappa agerade ju väldigt aggressivt. Det slutade med att vi blev bortskickade från gården fast det egentligen är min mamma som ägde gården. Och då kände jag bara att nej, nu sätter jag mig ner och skriver. Jag gjorde som ett inlägg först. Och sen insåg jag så här, vet ni vad, jag skapar en bloggpost. Delade på min Facebook. Det var under den tiden man delade väldigt aktivt på Facebook. Och jag vaknade upp dagen efter och jag förstod inte alls vad som hade hänt. Det var enormt mycket delningar. Det var över en kvarts miljon människor som hade läst min blogg.
Vad tänkte du då när du vaknade?
På något sätt blev jag liksom glad. Det kändes väldigt skönt att jag nu äntligen blev hörd. Att jag fick berätta min historia. Och att även att så här, känna någonstans att jag menar, andra får se och höra och förstå vad det är som egentligen har hänt. För att jag har ju varit jättebra på, och människor runt omkring också, att liksom någonstans skydda upp det här och låtsas som att allting är normalt.
Levde din pappa då?
Ja.
Ja, han levde fortfarande.
Hur länge sedan var det här? Hur gammal var du när du skrev det?
Hon vet
det?
Inte.
Jag bara, nej, men jag tror att det är... Ja. Nu skulle jag lägga på 3 år, men det måste ha varit sju år sedan. Något sånt.
Så runt 25?
Ja, 25-26 där någonstans. Ish.
Det kändes det mer som att, jag tänker om du berättade att ni hade blivit behandlade fel av myndigheter. Och upplevdes det då som att ni inte blev liksom trodda på?
Ja, dels det.
Ja.
Det kändes som att ingen ville tro på det som vi ändå var med om. Jag menar, vi hade ju ändå haft polis ute där ett x antal gånger. Det var poliser som red i stallet. Jag kände väl också i skolan att jag hade vänt mig till min lärare någon gång och berättat. Det var många vuxna som var på plats, såg saker. Men det var som att man pratade inte om elefanten i rummet, utan det var någonstans normaliserat. Så dels så kände jag väl att jag ville, att det var väldigt skönt att nu jäklar, nu får ni se och höra. Och sen såklart... På ett sätt var det ju ganska skönt att min pappa fick läsa det. För att han någonstans... Jag har inte haft möjlighet att riktigt säga till honom hur hemskt jag tycker att han har varit. Så på något sätt kändes det också väldigt bra. Och sen var det väl bara liksom... Alltså... Känslan av att... men gå ur den här... Alltså det var ju en form av sekt på ett sätt. Jag ser ju det mer tydligt idag. När jag levde i det så var det normala.
Yeah.
Men någonstans att kliva ur den och få bli en person som vågar förklara och berätta vad som egentligen hände, det blev en så här styrka i mig. Och när jag insåg att responsen var så stor och att jag fick så många som skrev till mig och delade och bara jag visste att det var något som hade hänt. Bara det gjorde ju någonstans att... att jag känner att nu kanske man kan börja prata om vad som egentligen hände.
Om det är någon som lyssnar på det här avsnittet och motförmodan, jag har svårt att tro det, men om det är någon som motförmodan inte har hört dokumentären, inte har sett serien, går det att sammanfatta din historia lite kort?
Ja,
den historien som vi refererar till. Kan du tro det behövs? Vi kan,
ja, kanske. Kanske.
Det började 1988. nej, men en sammanfattning av serien.
Eller verkligheten.
Ja, verkligheten. Nej, men man skulle kunna säga att serien är då baserad på mitt liv. Den handlar om hur men det var att växa upp på en otroligt idyllisk hästgård ute på landet på Ekerö. Den var idyllisk för att det var typiskt svensk gård. Falurövfärg, vita husknutar, väldigt mycket hästar. Allt från små ponnyer till stora hästar.
En gård som dina föräldrar drev tillsammans.
Ja, precis. Och vi hade en stor verksamhet. Vi hade upp till 100 hästar på den här gården. Och det var allt ifrån ridskola, ridläger, uppfödning, mycket försäljning och tävlingsverksamhet, inackordering. Och utåt sett så kunde man ju tro och tycka att wow, vilket liv den här tjejen lever, hon och hennes syster som tävlar varje helg, vi åker runt på meetings.
Vi var också de enda som hade en sån här stor, stor hästbuss, kommer jag ihåg.
Ja,
för du var på samma tävlingar, vi tävlade mot varandra.
Ja, men du sa det. Ja, men, och hästbussen rymde, vad var det, 9-10 ponnyer. Så att vi spände upp hästarna runt hästbussen och satte fast dem i ringar. Och så stod de där hela dagen och så kom människor, spekulanter och tittade på de här hästarna och ibland sålde vi hästarna på plats. Man fick prorida lite mellan liksom, tävlingsklasserna.
Det är också helt sjukt. Tänk om man skulle göra så idag.
Ja, jag vet. Och så kommer jag ihåg att min pappa kunde vara så här: ja, nu Sofie, ser du till att du rider den här hästen bra i den här klassen, för det hänger på dig att du rider felfritt, för då kommer den här familjen att köpa den här ponnyn.
Ja, nice. Var du då 10 år typ?
Ja, det var pressure.
Ja.
Jag brukade mest hålla i manen och typ hoppas att det här går bra.
Ja.
Nej, men det var verkligen, det var en cirkus och det var mycket show runt oss. Och jag tror att många kunde tycka så här: wow, vilken liv de lever. Får rida hur mycket som helst på de här otroliga, det var jättefina ponnyer.
Men hur var sanningen då?
Ja, men det är ju lite det som någonstans blev det här sektliknande också, för att bakom den här liksom idyllen, den här fasaden, det var ju allt annat än en dröm. Det var ju ett skräckvälde, och på kvällarna när dörren stängdes till huset så indoktrinerade ju min pappa liksom både fysisk och psykisk terror mot både mig, mina syskon, min mamma, jag har stalltjejer, men folk som jobbade på gården, även djuren på gården, för liksom far väldigt, väldigt illa. Så det var ett skräckvälde. Och ingen dag var så lik. Jag vet att jag vaknade upp på morgonen och tänkte så här: åh, nu har jag fått sova ännu en natt. Nu börjar en ny dag. Hoppas att min pappa är på okej humör. Lärde mig liksom att gå på äggskal runt honom. Förstå vad han befann sig. Hur han mådde. Skulle han ha ett utbrott eller skulle han vara mer lugn? Jag var glad att få gå till skolan, för att skolan blev min frizon. Så där någonstans kunde jag ju andas ut. Kanske till och med slumra till på lektionen. Känna för en stund att jag var normal. Men någonstans så levde jag i en stor lögn. Jag kände ju att jag liksom satt på en jättestor hemlighet.
Kände du det då när du var så ung? Eller, för jag tänker också så här, det där, visste du att det var fel hela tiden?
Det är ju...
Vilken bra fråga.
Ja, den är jättebra, den frågan. För jag, den är någonting som fortfarande marineras och är pågående hos mig. Jag har tänkt väldigt mycket på dels när jag började se att det var konstigt. Mm. Och jag tror egentligen så här, när man är barn och föds in i en miljö med sina föräldrar. Man är ju, jag brukar säga att man är likt ett vitt papper.
Yeah.
Och sen så målas ju det här pappret och blir till någon form av tavla konst. Baserat på hur dina föräldrar behandlar dig och vad du är med om och din miljö och så vidare. Och för mig var ju det här det normala. Det var ju att leva kring en pappa som utsatte en för fruktansvärda saker. Att konstant vara orolig och rädd och försöka skydda upp och känna ett stort ansvar. Så någonstans så blev det normalt för mig. Men samtidigt så visste jag att det var någonting konstigt.
Och hur arg, eller vad känner du för din mamma att hon inte sa ifrån eller tog det ifrån?
Det är ju en fråga jag får väldigt ofta, såklart. Och framförallt så har den kommit mycket efter serien, eftersom att min mamma målas upp på ett visst sätt i serien. Det är klart att jag emellanåt kunde känna en stor frustration mot min mamma och tycka liksom, varför tar du inte bara oss härifrån? Men under den här tiden när jag växte upp i den här miljön, så går jag alltid tillbaks till, min mamma var 14-15 år när hon träffade min pappa som var 30. Hon själv kastades in i en värld. Han såg till att hon inte fick umgås med sina föräldrar längre. Jag kunde se på det väldigt rationellt, för att det är inte så svart eller vitt. Det var väldigt enkelt.
Kontrollerande, manipulativa, karismatiska människor, kanske framförallt män, de är ju mästare på att göra sin grej.
Yeah. Precis, och hon var så ung och hon skulle ju få rida på den finaste hästen, det här som ofta händer i stallmiljöer. Han sa att du kommer bli något stort, du kommer bli en rider. Hon kände ju liksom att så här, wow, han ser mig. Så hon fick ju en enorm bekräftelse, och sen helt plötsligt så, ja, hon blev gravid. Flyttade in i grannhuset samtidigt som han var gift och bodde i andra huset. Det blev liksom en så otrolig konstig situation för min mamma. Och sen, ju äldre hon blev och ju mer, alltså jag skulle säga att min pappa blev ju värre för varje år. Ju mer var hon fast i det här. Och hon levde ju själv kring liksom en rädsla kring, ja, vad som kommer hända. Kommer jag överleva? Kommer mina barn överleva? Hur ska jag ta mig ur den här karusellen? Så det är klart att det finns två sidor av det här. Ena sidan, ja, jag var frustrerad. Jag kunde tycka att det var konstigt. Men jag förstod också. Mm. För det var inte bara att ta sitt pick och pack och bara...
Och i det här skräckväldet då, som du beskriver där på gården, så behandlade han dig och din syster och er mamma illa, men också andra på gården.
Ja.
Och vad gjorde han då?
Han hade ju såklart olika sätt hur han hanterade. För jag menar, någonstans, människorna på gården var ju ändå personer som kunde dra därifrån, som hade familjer eller var kunder. Så han behövde på något sätt ändå förhålla sig till deras situation. Skillnaden som man utsatte stalltjejerna för, det var ju det sexuella. Och det slapp ju jag, vilket är, alltså jag är så tacksam över, för att jag vet faktiskt inte hur jag hade klarat den delen också. Så där kunde han någonstans liksom urskilja sina egna barn mot liksom de unga stalltjejerna. Men sen skulle jag nog säga att han var mycket mer aggressiv mot sin familj. Han var ju väldigt våldsam. Och framförallt så var det mycket som hände liksom inne i vårt hus när dörrarna stängdes.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Som ni ändå såg och upplevde. Mm. Fast han inte gjorde det direkt mot er, så var ju ni ändå... Ni förstod ju vad som pågick.
Ja, men absolut. Det gjorde vi. Det blev ju också en större förståelse ju äldre man blev, när man började förstå att det händer saker i rummen här, eller det alltså människor beter sig på ett avvikande sätt. Men sen det som jag kan känna som han gjorde mot oss var ju att vi levde ju i den här liksom sfären 24/7. Vi var ju alltid där, man var ju fast. Jag kallar det för ett fängelse. Och det gjorde ju att man aldrig visste liksom, kommer jag få gå och lägga mig ikväll eller kommer jag få uppleva den här nattridningarna som var...
För då kunde han tinga upp er på oinvida hästar,
ja,
på natten.
Precis.
Och hingstar i samma ridhus. Och...
Ja, men precis. Han fick för sig väldigt mycket konstiga idéer kring att man skulle, när man har gått och lagt sig för kvällen och var redo att sova, så kunde han komma in. Så Sofie, nu vill jag att du sadlar upp den här unghästen. Nu är det dags att den liksom får lära sig hur det är att ha en ryttare på ryggen. Och han gick igång på den känslan kring att så här, nu får vi se vad som händer i natt.
Ja.
Och det var ju för mig det absolut värsta jag visste, för jag har ingen aning om när jag går ner med den här hästen på över ett halvt ton om lilla Sofie på 45 kilo kommer att leva eller inte. Nej. Men någonstans så var rädslan så mycket större för honom och hur han skulle agera på det. Den var så mycket större än liksom rädslan för att stå med ett djur.
Mm. Och sen också när man upplever att hästar som man tycker om och kanske älskar beroende på vad man har för relation till dem också far illa och mår dåligt.
Det tyckte jag var jättejobbigt. Det var ju också så sorgligt, för att det vet ju ni som håller på med hästar, när man ska hantera en häst och rida in den när den aldrig haft en sadel på ryggen eller, alltså det är en stor process, det kan ju ta ja, en kortare tid eller en längre tid beroende på individen.
Ja, men det kan ju ta flera månader.
Ja, alltså, precis.
Det är ju, och det är sällan det går lätt.
Och det är viktigt att ingenting blir fel. Och det är viktigt att det är trevligt. En härlig positiv upplevelse för hästen.
Precis. Och den här liksom horsemanship-delen som min pappa var så mycket för, den försvann ju på natten. Det var så här, på med träns, i med ett bett i munnen. Den har aldrig haft ett bett i munnen. Och sen så på med en sadel, åt sadeljorden. Bara det är ju en stress. Mm. Sen när han då har liksom fått lärt sig att gå med det, då ska man hoppa upp på ryggen på den, sen ska man sitta. Alltså, ja. Det är så många moment under loppet av bara ett par timmar. Och...
Var det aldrig någon som anmälde honom då, eller gården, för djurplågeri?
Jo, det kom ju in lite anonyma anmälningar. Men det blev liksom ingenting av det. Och det är ju också någonting som gör, är anledningen till att jag pratar mycket om det här idag. För att jag... Vi kanske kommer komma in på det senare, men det är en enorm dels tystnadskultur. Jag tror att det är mycket rädsla, och när en sån här auktoritär person som min pappa var. Alltså jag menar, han kunde gå in i liksom kulturhuset på Ekerö och säga saker, stå och peka och säga saker och ting är. Och det gör att människor liksom inte vågar riktigt agera, utan man backar hellre av.
Ja.
Jag menar, man vet ju att hästarna far illa. De kunde stå ute på 24-7 utan vindskydd mitt i natten, utan vatten i hagen, utan mat. Alltså, det skedde jättemycket saker där ute, men ändå var det ingen som agerade på det.
Mm.
Och det är det som jag tycker är så otroligt tragiskt. Och jag vet ju att det händer i andra stallar också.
Mm.
Så bara den frågan i sig är jätteviktig. Behöver byggas ett system kring så här. Hur har, alltså hästarnas eller djurens rättigheter.
Och exakt. Vad händer på gården idag?
Idag så är gården såld. Så det som hände, bara om jag ska liksom ge en bakgrundsstor, för jag vet inte bara var jag ska hoppa in någonstans. Det finns ju så mycket. Man skulle kunna skriva en bok om väldigt mycket olika saker.
Så här kan vi tipsa våra lyssnare, såklart. Vi kan ju dela det sen, vart de ska lyssna på hela alltet.
Liksom. Ja, men det är ju en stor soppa. Och jag vet också när vi gjorde serien att vi pratade mycket om liksom vilka vinklar vill man fokusera på. Men till saken hör är att det skrevs ju ett optionsavtal mellan föräldrar när min mamma bestämde sig för att fly därifrån. Och trots att hon då ägde stallet och hade 100% aktier, så fick min pappa ta över bolaget och driva det som vd, mot att han under en viss tid skulle betala ut min mamma. Vilket såklart inte skedde. Han drev vidare. Och när vi då ville ta tillbaka stallet, för vi insåg att liksom, han kommer aldrig kunna betala, hästarna fortsätter fara illa och han kommer driva bolaget i konkurs. Han började ju till och med sälja hästar olagligt och svart och till ridskolor i olika områden, fast de tillhörde mamma. Så han gjorde liksom sig av med tillgångar.
Mm.
Så det hände väldigt mycket där. Vilket också gjorde att vi åkte ut till stallet en dag och skulle ta tillbaka den. Och det var då som allt det här skedde, som gjorde att jag började blogga. För att jag blev så jäkla arg.
Okej, det var den dagen du började.
Ja.
Okej, jag förstår.
För jag kände bara att det här är så orättvist och det är så fel. Och det är så liksom snedvridet och gammalmodigt system. Vilket som... nu måste jag bara komma ihåg vad jag skulle komma tillbaka. Det är så mycket delar i det här.
Med
gården. Ja. Sen drogs då en rättegång igång för att mamma ville påvisa att hon... Ja, men det blev ett civilrättsligt fall.
Ja.
Hon äger gården, men han är på gården. Och han säljer av alla hennes tillgångar och drar bolaget ner i liksom botten. Det här blev en jätteutdragen process. Min pappa lyckades manipulera systemet. Han ringde in och var sjuk när det var dags för rättegång. Ja, han förhalade processen.
Ja.
Till slut så gick det så långt så att han lyckades sälja gården. Och då själv ta hem pengarna.
Det är så sjukt. Hur fan kan man sälja någon annans gård? Det känns ju omöjligt. Mm.
Det kan man ju tycka.
Ja.
Och någonstans så tycker vi också den personen som köpte gården kände till att det var en tvist.
Mm.
Men han gick ändå med på köparen för att han ville stycka av den och göra det till tomter. För det är ju ett fantastiskt läge ute på Ekerö.
Ja.
Så han köpte gården och min pappa fick igenom det här genom länsstyrelsen, tror jag att det är, som måste godkänna.
Mm.
Även fast det då var en tvist, att det här är liksom en rättslig process. Pengarna fick vi aldrig se. Vi vet bara att han köpte en Rolls Royce och hade liksom en stor väska som han alltid gick runt och drog på. En rullväska. Det som händer är sen att min pappa dör. Så vi åker ut till gården och vill ju ta reda på de hästarna som finns kvar där. För att hjälpa till att typ avveckla gården. Och göra oss av med alla hästar som är kvar och allting. För att han som skulle ta över gården då skulle kunna köra vidare. Så idag så är gården, den är ju ett ruckel. Det står lite hästar där, men jag tror att så småningom kommer de riva allting och göra om det då till tomter. Så det
känns det bra?
Jag har ju fått förlika mig med känslan av att det blev som det blev. Vi hade säkert kunnat bedriva ett rättsligt fall med den här mannen.
Men hade du velat bo där?
Nej, eller så här. Kanske. Alltså som barn var ju min största dröm. Vi pratade lite om det. Att få ta över sina föräldrars gård och få göra det på sitt sätt. Jag älskar hästar, jag älskar djur, jag älskar vad man kan skapa för miljöer, för barn, för vuxna. Jag vet att djur är en fantastisk liksom, verktyg för att få människor att må bra.
Jo, men jag tänkte på en plats som är så liksom, fysiskt förknippad med så mycket elände för dig personligen. Så hade du, eller hade du känt som en revansch?
Förmodligen en revansch.
Ja.
Och sen så hade jag en idé om hur jag skulle bygga om, göra en mer modern, mer liksom djurvänlig. Så jag hade ändå tänkt att om jag skulle göra om allting så skulle det bli bättre. Jag älskar att åka ut dit. Jag åker ju faktiskt ut dit än idag. Ibland och bara sätter mig där och påminner mig själv om var jag kommer ifrån, hur det har format mig, vem jag är idag. Jag känner liksom inte ilska när jag är där, utan jag känner mer idag i alla fall en kärlek till gården.
Och har du känt så alltid, eller har du fått hjälp att känna så? Eller hur liksom har du tagit itu med det här, tänker jag? Det är ändå liksom mycket inom mycket dig, kan jag tänka mig, som har varit att jobba med. Liksom.
Absolut. Det har ju varit en lång resa och den fortgår.
Ja.
Ja, var ska jag börja? Jag har alltid varit väldigt nyfiken på att förstå. Först och främst varför jag har varit med om det här. Jag har alltid sökt ett svar i varför blev jag utsatt? Vad ska jag lära mig av det jag har varit med om? Så jag skulle vilja säga att just nyfikenheten kring att förstå mig själv och förstå min bakgrund har varit en drivande faktor som har gjort att jag har gått i mycket samtal. Jag började redan som 19-åring tror jag gå i terapi. Jag har kört typ alla terapiformer. Mm. Allt ifrån liksom KBT till psykoanalys till NLP till medberoende. Vilken funkar bäst då? Ja, bra fråga du. Jättebra fråga. Jag tror att i början var det mycket att bara få prata. Att få ur mig. Jag kommer ihåg att jag åkte till någon form av retreat på Las Palmas. Och så fick jag sitta en vecka. Jag fick inte vara på min mobil. Så skulle jag bara sitta framför en man och prata och prata och prata. Och för mig var det väldigt läkande att få prata. Att liksom få ur med allting som jag bara suttit och hållit på. Allting som har känts skamligt. Ångestfyllt. Väldigt mycket sorg skulle jag säga också. Jag har känt mig väldigt ledsen emellanåt. Det känns okej att gråta. Jag skulle nog säga just när jag fick åka och man kallar väl det för psykoanalys tror jag när man bara pratar. Mm. Låter liksom. Jag kopplade liksom ifrån allt som var med externt. Telefon, jobb, vänner, relationer. Och bara gick in i mitt huvud. Och det är ju då också det undermedvetna till slut kommer fram.
Ja.
Men sen skulle jag vilja säga att det som hjälper mig mycket idag, det är jag har sista åren praktiserat jättemycket meditation och lärt mig liksom att gå in i mig själv och sitta i, ja men att mycket sitta i jobbiga känslor.
Och ta itu med dem istället för fly.
Ja.
För det gör man ju gärna. Alltså det gör jag också. Är något som känns jobbigt då går man ju hellre ner och mockar några boxar och så har man mockat ur sig där typ.
Ja, verkligen. Och det är ju en naturlig enligt mig coping-mekanism att hantera när det blir jobbigt. Du vill ju gärna fly och gå ifrån.
Ja, men det är det många har stallet till.
Ja.
Alltså många har ju stallet som en tillflyktsort. Det är många som inte trivs i skolan, som bara känner sig hemma i stallet, eller folk som har det jättejobbigt hemma i sina med föräldrarna på ett eller annat sätt, eller inte har några kompisar, som hittar stallet som en oas och en plats och ett andrum att få vara. Då är det ju så jävla viktigt att stallet är schysst. Att det inte finns. Alltså, vi sa det innan vi började spela om Nicky, min dotter, inte hade känt sig trygg i stallet. Då vet jag inte. Alltså, det hade varit helt fruktansvärt. Mm. Och det kan ju handla både om från vänner eller från andra vuxna eller från män eller vad det nu kan vara. Men om man inte känner sig trygg i stallet. För stallet kan ju vara, som vi har pratat om så många gånger, en sån fantastisk plats där man inte bedöms utifrån hur mycket pengar man har eller vad man har för bakgrund. För alla har samma kläder och samma.
Ja, det är också kul. Femåringarna här nere hänger ju med 85-åringarna.
Ja.
Alltså alla är ju här tillsammans på samma villkor och fikar ihop och pratar ihop och rider ut ihop. Och sånt.
Och hur man bor eller hur man jobbar eller vad man kör för bil, det kvittar ju på något. Alltså kvittar ju verkligen, för att det är bara hästarna som blir kontaktytan.
Ja.
Exakt.
Och intresset för hästarna upplever jag det som i alla fall.
Nej, men jag kan inte annat än att instämma. Och det är ju också därför jag brinner så mycket för det idag också, att vara ute och prata, föreläsa, möta människor och prata om en trygg stallmiljö. För att hästen är ju en helande kraft. Det vet man ju. Den används ju till och med inom just när det kommer till terapiform. Det öppnas ju upp mer och mer liksom retreats tillsammans med hästar. De blir som en förlängd arm på ett sätt, för där det kan jag relatera till själv, att när jag var ledsen eller kände mig rädd eller så här, jag gick ut och satte mig i en box och där satt jag och grät, gjorde mitt ugly cry, ja, kände mig dålig, hade inte presterat, jag skämdes, jag var glad. Alltså den älskade ju mig hur jag än såg ut eller hur jag var eller vad jag luktade eller ja, ja, vad det nu än är. Så det är ju ett så otroligt fantastiskt fint djur på alla sätt, och som du säger, det är ju för alla åldrar.
Mm. Hur ska man göra för att få en bra, en trygg stallmiljö då?
Ja, det är ju 1000-kronors-frågan. Det finns säkert massa man kan göra. Det som jag trycker mycket på när jag är ute och föreläser, det är ju dels att prata om ämnet. För det jag tror idag som händer i många stall, det är att man inte riktigt vet vad gränserna går. Man har inte riktigt koll, framförallt mycket ute kanske nu, om jag ska jämföra i träningsstall där man jobbar mycket som beridare och sådär, där det händer mycket, ja, men, sexuellt utnyttjande, slaveriarbete, mobbing, någon som blir utanför och så vidare. Jag tror att man behöver dels ut och informera, prata om någonstans att så här, det här är okej, det här är inte okej, det ska inte gå till så här. En person ska inte säga till dig att om du bara följer med mig och vi har lite mys här så får du rida på en finare häst, eller då får du vara med och tävla, eller då får du dittan eller dattan. Det är ett big no-no. Nej. Så ska det inte gå till. Att man använder djuret som ett redskap. Och även när det kommer till arbetsförhållanden i stallmiljö. Alltså, som alla andra verksamheter så ska man ha rätt till lön, man ska ha rätt till mat, man ska ha rätt till att sova. Ja, men rätt till ledighet och så vidare. De typer av frågor är också jätteviktiga. Så dels den informationen och att stalla blir bättre på att städa upp det och förhålla sig till de reglerna. Kanske ha mer regelbundna möten kring det. Hur känner vi? Jobbar vi kring våra liksom hållbarhetsmål? Har vi satt upp de här målen? Hur tycker ni att det går? Köra stickprover. Och sen tror jag mycket på att prata om, alltså, den stigman kring den tystnadskultur som vi lever i. För att om vi inte pratar om vad som försiggår, vad som händer, då kommer det ju aldrig ske en förändring. Nej. Då kommer ju fortsätta leva de här normerna kring att man, ursäkta uttrycket, håller truten och inte pratar om att shit, det här hände mig, han utsatte mig för det här eller hon utsatte mig för det här. Då byggs ju det väldigt mycket mer skuld och skam och ångest kring det, och då fortgår det ju. Så någonstans behöver det ju liksom pratas om.
Och jag tror också att man som vuxen i stallet, om man ser någonting eller får en känsla av någonting, att man, alltså, utan att det blir, det är ju en hårfin gräns också förstås, men utan att det blir skitsnack eller ryktespridning på falska grunder, på lösa grunder. Men om man börjar tänka, är han eller hon, är det verkligen? Eller hur har hon det egentligen med sina föräldrar? Mm. Eller att man pratar om det i sin smitt. Jag bara tänker tillbaka nu på i stallet när jag växte upp, så fanns det en gubbe som var där och bara hängde och hjälpte till lite. Han hade ingen häst, han hade inget barn. Han var bara en gubbe som var i stallet. Ja. Och kunde skjutsa tjejer till stallet. Det var ju skitpraktiskt för massa föräldrar. Men han kan skjutsa. Jo, ja, men inga problem. Jag åker och hämtar upp. Han hade ju hela bilen full med små tjejer hela tiden. Mm. Och var i stallet jämt. Eller när vi ska åka tävla i Skellefteå, det är 13 mil. Fan, vi behöver en till bil. Ja, men han kan köra. Och alla visste ju att så här, han hade någon favorittjej. Som han var, alltså, jag vet inte om han faktiskt molestade någon gång eller inte. Det vet jag inte, men vi var ju små. Vi var bara så här, ja, han var ju gubbe, så absolut. Jag, för mig var han aldrig på. Nej. Vi pratades ju också om att, ja, men nu har han ju den som favorittjej, och det var alltid så här, men gud, är han lite kladdig eller är han lite kom och sitta i mitt knä gubbe liksom. Ja. Det var lite
han var så.
Ja, men lite så. Och han tyckte att det var lite kul att så här skoja lite snuskskämt. Fast alla skämtar snuskskämt. Men han tyckte det var kul att höra när vi drog snuskskämt. Alltså det tyckte han var lite spännande. Mm. Och det tror jag de vuxna också såg och tänkte på. Fast det var ingen som någonsin tog tag i honom och sa, hör du, rör du en tjej på ett felaktigt sätt så åker du till polisen.
Yeah.
Det tror jag aldrig någon sa då. Men var det tror jag att man...
Sorry för att jag avbryter, men ja, var det liksom vuxna med i den? Eller var det bara ni unga som såg det här? Eller liksom...
Nej, men alltså, det var just det. Nej, alla vuxna såg ju honom också, fattade du väl. lite så här under, mellan raderna att jo, men det fattar man väl vad han är ute efter. Typ.
Ja.
Eller han är säkert en sån. Men man vill inte heller oskyldigt anklaga någon för att vara pedo heller.
Nej, men precis.
Alltså det kan man inte heller. Och det är det jag menar att när man, att man inte heller ska sprida rykten på. Jag menar, om jag ser någon i stallet här, säger vi. Så man säger, undrar hur hans eller hennes föräldrar behandlar honom eller henne egentligen. Mm. Då kan man också starta falska rykten om jag bara säger, du har inte hört tänkt på.
Ja.
Samtidigt så måste man ju prata om det. Jag vet att det där är lite svår.
Det är faktiskt skitsvårt att tänka på kanske. Hur man ska göra om man tror utan att egentligen veta.
Ja.
Men om jag ser någon förälder här i stallet prata på ett sätt med sitt barn som jag säger, så det hade jag aldrig pratat med mitt barn.
Nej.
Och undrar hur de egentligen har det hemma.
Exakt. Så, för kan de bete sig sådär i en öppen miljö?
Måste ju säga till, det hände någon gång och då sa jag till en annan vuxen här i stallet som jag förtroende för att säga, så du, det här hände. Undrar om man bara ska hålla ett öga på. Jag är inte säker, det är inte säkert att det är någonting.
Nej.
Men kanske. Man kanske bara ska hålla ett litet öga på. Men du vet.
Men
det är svårt, för då kanske man också är med och starta något som inte finns.
Nej.
Eller?
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ofta, det här är min teori, ofta när man känner någonting, att det är något, då är det något.
Förstår ni vad jag menar? Kvinnlig intuition.
Ja.
Där ska man inte.
Jag tror att det är ofta vanligare än vad man tror till att börja med, att det händer. Att det sker saker. Jag vet ju att de har gjort en undersökning. Jag är ambassadör för en barnorganisation som heter Trygga Barnen. Och då gjorde de någon undersökning kring det här och det är fortfarande ett mörkertal. Men en av fem barn utsätts för någon form av liksom destruktivt missbrukarproblematik i hem. Det säger ganska mycket om bara siffran i sig.
Ja.
Och jag tänker,
det är jättemycket.
Det är enormt mycket.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag åkte runt i
skolor. Det är som att jag skulle träffa var femte barn här nere. Har något
precis.
Svårt hemma. Liksom.
Ja. Mm. Och det är nog väldigt vanligt för att många föräldrar har missbruksproblematik. Eller tänk föräldrar som själva har varit med om någonting. Ofta följer det med dem. Det är deras trauman och så gör de saker som inte är de kanske är nöjda och stolta över. Så min teori i alla fall, liksom för att cirkulera tillbaka till det här kring när ska man liksom steppa in och när ska man inte göra det? Jag tror att när man känner att det här är ett avvikande beteende, det är någonting som inte står helt rätt till. Dels så skulle jag nog lyfta blicken och öppna upp ögonen. Ha koll. Liksom så här, försöka följa och se hur det utvecklas. Försöka bygga en relation kanske med barnet för att visa att jag finns här. Det behöver inte vara att du, jag förstår att du har det jobbigt, utan mer kanske här, hej, jag är en trygg vuxen. Jag finns här.
Det kan också bara vara att man har hört några som har en helt annan jargong än den vi har i vår familj. Att man hör folk som pratar på ett sätt som man bara wow. Det var tufft. Men det kanske bara är deras sätt att leva och prata. Eller så är det, det vet man inte heller. Nej. Då kan man ju verkligen också skapa en jobbig situation om man bara, du.
Ja.
Jag hörde hur det lät. Jag
förstår att du mår dåligt. Nej, jag mår inte. Det gör du visst. Nej, men jag absolut. Det kan ju gå fel åt andra hållet. Och jag tror att man bara som vuxen behöver ta ett ansvar i att så här, läsa av situationen.
Så svårt att tänka att man själv är en vuxna ibland. Jag har svårt att förstå det ibland.
Ja. Men jag tror också som du säger att man bara visar att man finns där och är en trygg person som de kan vända sig till den dagen de vill det eller att det behövs liksom.
Precis.
Och sen märker man att någon far illa på riktigt och det är klart att man
måste agera.
Men där finns ju också många bra organisationer som man ju kan.
Vi får lägga lite länkar på vårt Instagramkonto. Ridklubbenpodden heter vi på Instagram. Där kan vi lägga länkar ju.
Exakt.
Dit, om man lyssnar på det här känner att jag måste få
ventilera det här med någon. För att jag vet inte hur jag ska
prata
gå
med experter.
Exakt.
Ja.
Men jag tänker som när du var liten och det hände saker. Hade det räckt då istället att det fanns en vuxen där som bara, Sofie, är det något? Kom och prata med mig. Hade det räckt eller hade den där vuxna behövt liksom kontakta någon? Eller jag vet liksom inte.
Utifrån mitt håll så var det ju inte... Jag känner ju att jag blev ignorerad av vuxna och förbisedd och inte mött. Så för mig hade det ju underlättat, eller det hade känts i alla fall mindre ensamt. För jag kände mig som världens mest ensamma barn. Som var så här, why? Varför ska jag vara med om det här? Kan inte någon bara liksom se mig? Och det hade inte nödvändigtvis varit att en person hade behövt gå och konfrontera min pappa. För ibland hade det till och med kunnat bli värre.
När att du hade valt att inte prata alls med den
precis,
personen. Liksom.
Men ja, precis. Men veta så här, du, jag berätta, vad tycker du om din häst? Berätta lite mer om Rusty. Ja, vad kul. Och alltså, visa ditt intresse för att se mig. Bara den grejen hade varit tryggt. Eller som många av stalltjejerna faktiskt gjorde. De visste att min pappa, nu dricker han ikväll, han är lite aggressiv. Så då var de med och satt med på läktaren under kvällen när han hade nattridning med mig och min syster. En sån sak mildrade ju hans aggressiva liksom, tonfall och, mot mig och min syster.
Då visste han, eller då visste de att har han fler ögon på sig så kommer han inte vara lika hård mot dem.
Precis. Liksom. Ja. Han blev ju lite liksom en mildare
version. Har du någon kontakt med någon av dem från stallet från den här tiden?
Ja. Framförallt när jag började blogga så var det ju väldigt många som började skriva till mig. Ja. Och bara så här, wow, äntligen Sofie, vågar du prata? Wow, tufft. Det var ju lite
och du bara, äntligen tar du upp det här med mig.
Ja, ja men det är sån intressant fenomen när det blir en tystnadskultur kring att alla vet vad som för sig går, men vi pratar inte om den stora elefanten i rummet. Utan det var bara så här, allt det här är superkonstigt. Det var liksom ett konstaterande som man inte verbalt sa, men alla visste att det var konstigt. Och sen då helt plötsligt när jag började blogga, då var det som att det öppnade upp. För att man började våga prata igen. Eller börja prata om det. Och så här, ja, det här är ju konstigt.
Flyttade du utomlands?
Ja.
Eller har hittat på det?
Nej, det är sant. Ja. Bra där. Jag har du koll på mig. Jag flyttade utomlands. Så jag räknade ju ner dagarna tills jag skulle fylla 18. För då tänkte jag att nu, då räcker det. Nu är det dags att Sofie liksom flyttar ifrån fängelset. Så då flyttade jag till London. Och det blev ju en kontrast kan man ju säga.
Och vad gjorde du där?
Jag började på Svenska skolan i London, så det var så här gymnasium. Och det var min pappa som satte mig i den skolan för att han insåg väl att nu kan inte han använda sig av mig längre. Eftersom att jag var ju 18 år så jag fick göra vad jag ville. Jag var inte längre under hans klor. Så då blev han så här, ja men Sofie det är bra att du börjar i London. Och jag kommer ihåg att i början var jag ganska arg över det. För att jag kände så här, jäkla gubbjävel, skickar iväg mig liksom till en stor...
Jag fortsätter bestämma vart jag ska.
Ja, precis. Och kastar iväg mig till en stor stad. Alltså, jag menar, jag har alltså levt i litet, på landet, inte säga. På en hästgård. Knappt varit och handlat själv. Eller liksom, typ fått fråga om lov om jag får sova hos en kompis en lördagkväll. Och lämna liksom fängelset, som sagt, som jag kallar det för. Och sen helt plötsligt så bara blev jag... satt i en storstad bland skyskrapor, behövde fixa bankkort, fixa mobilabonnemang, bo i en värdfamilj, prata engelska. Jag kunde inte ens prata engelska. Alltså, det blev en sån enorm kontrast. Och jag hade jättesvårt i början med liksom, att inte vara runt djuren, för djuren var ju min trygghet.
Och hur mådde du där då?
Eftersom jag alltid är van med att så här, du får bara klara dig var du än hamnar. Jag har ju överlevt hela min barndom, så då tänkte jag, men då får jag väl överleva det här. Och det gick ganska fort för mig att börja gilla livet i London. Jag var ju liksom fri. Jag fick umgås med kompisar.
Men slog du över på andra sidan då, när man, om du har levt det där fängelselivet, och sen bam, i London?
Det tog längre för mig än så att bli typ tonåring.
Ja.
Jag hade enorm kontroll på att inte dricka alkohol, för jag visste ju vad det gjorde med människor. Eftersom både mina föräldrar blev... Min pappa var ju absolut alkoholist och min mamma, hon har varit öppen med det här också, drack ju. Så dels så ville jag liksom... Jag hade väldigt kontrollbehov. Jag skulle ha koll på allting. Jag skulle ha koll på mina pengar. Jag började jobba vid sidan av. Så jag var väldigt liksom duktiga flickan. Jag utvecklade den sidan av mig väldigt starkt. Men det förringar ju inte såklart att jag bara helt plötsligt såhär, wow, gud, här är jag en storstad. Man, det vet ju ni, jag antar att ni har varit i London och hur den staden är. Du kunde hamna på middag, sen satt man bredvid liksom en multimiljardär, man hamnar bredvid en tjejk. Jag kommer ihåg att jag hamnade bredvid hon, ja just det, när Edith Bierbaum hamnade jag på en middag.
Och så, jättestor ryttare.
Ja, men alltså, jättestor ryttare liksom.
Cool ryttare.
Hon var ju världsetta där.
Henne gärna sitta bredvid.
Ja, jag vill, och jag var så här, wow, här hamnar jag. Här får jag sitta och prata med henne. Jag kommer till och med ihåg att jag mässade min pappa och berättade att jag satt bredvid henne. För jag visste att han såg upp till den typen av personer. Och hon och jag gick och spelade på ett kasino efter. Och du vet, det var en helt annan miljö. Så det var ju ett enormt liksom, spännande liv. Så att jag växte ju in i det. Men jag kunde ju känna väldigt mycket att just tryggheten för hästarna och så här, det saknade jag. När att den känslan av att vara nära ett djur som jag kunde vara mig själv kring. Jag kommer ihåg att jag brukade gå till parken och titta på ponnyridningar där bara för att se. Ja, men bara för att se de här liksom söta små ponnysarna och bara just det. Det här är var jag kommer ifrån. De har räddat mig. Om jag är nära dem kommer jag klara mig. Ja, så skulle jag nog beskriva London-tiden och framförallt också så här, typ lära känna mig själv lite. Jag visste ju inte vem jag var. Jag är extrovert, jag är introvert. Vad tycker jag är kul? Vad är jag för intressen? Runt ett bord, hur pratar man med människor? För jag pratade ju på beställning, jag skrattade på beställning. Ja, men någonstans förstå, typ tycker jag att det är kul med kläder och shoppa. Få göra saker som är egentligen helt naturligt och någonting man kanske gör under sin tonårstid. Det fick ju jag ju börja träna på eller liksom finna mig själv när jag var 18-19 år.
Ja. Tänkte på det vi pratade om, hur man ska göra för att ge en trygg miljö i stallet. Sånt. Du har gått massa kurser nu, Rebecca, i samband med att du har tagit över anläggningen.
Ja.
Och pendlar till Strömsholm, känns det som.
Ja. Det är också så kul att vara på sådana ställen, tycker jag. Det är väldigt inspirerande. Ja. Liksom.
Pratar ni någonting om de här frågorna?
Gud, ja. Alltså jättemycket. Det är ju, alltså, dels när du började prata om er situation, det var verkligen, det kändes som att då lyfte man på locket.
Mm.
Alltså i hela ridsportsverige. Alltså det känns som att det är fler och fler föreningar som jobbar med så här, trygg i stallet frågor, men även upp liksom på så här, förbundsnivå så utreder man ju mycket också. Men så här, psykisk ohälsa och hur är det liksom på deras, för det är deras arbetsplats ju, de som jobbar på förbundet och lite så här. Så det, och det tycker jag är jättebra. Och som vi sa innan, jag tror att det är viktigt att man bara arbetar mer och vågar ta upp det.
Mm.
För då tror jag att man har kommit en bra bit på vägen. Än att man bara liksom duckar eller blundar åt och tittar åt andra hållet. Mm. Och för likadant som man vill jobba med hästarnas välfärd här, så är det ju lika viktigt att människorna har det bra också, tänker jag.
Men hur känner du då när du går de här kurserna, att du får med dig verktyg och liksom, hur kan du applicera det på din verksamhet?
Jo, men det är absolut. Nu, vi har ju teorivecka en gång per termin. Och det jag har tänkt mest är, det känns som att det är lite uppdelat hos oss. Att det är lite så här ridskolan och så är det jag som har företaget som driver det här. Och sen har vi föreningen, där Gry sitter med i styrelsen. Och så har vi ett gymnasium här också.
Just det.
Så det är ju lite så här, alla umgås ju i stallet.
Mm. Och så privattesterna som blir en egen falang också.
Exakt. Ja. Så det, vi umgås ju i stallet allihopa. Och jag tycker ändå att alla, alltså ridskoleeleverna är lite på privatsidan och privatsidan är lite, alltså så att vi ändå umgås i stallet. Men det känns in, vi skulle behöva umgås mer utanför hästarna, tror jag. Och arbeta med sådana frågor. Så det har jag tänkt att vi ska ta tag i nu här under hösten. Liksom. Och då kan man ju...
Och framförallt, och det vet jag inte så har vi tid att börja ge oss in i. Men sen du växte upp på gården så har vi också fått sociala medier.
Mm.
Och det är en helt egen värld. Mm. Så jag vet inte ens om vi ska öppna den dörren. Men ja, det är en stor del i det också. Verkligen. I att känna sig trygg i stallet. Och, alltså på ett annat sätt än så som du växte upp då förstås. Men,
alltså. Ja, för här upplever jag ändå, det är mycket vuxna i stallet här alltid. Så jag upplever ändå att det är en ganska god ton. Mm. Och att de flesta är väldigt snälla mot varandra. Och att man som vuxen oftast hör eller ser om det är något som inte är bra och att man då kan liksom nysta i det på en gång.
Ja.
Så blir det liksom ingen grej.
Jag tycker också att det är överraskande bra.
Ja, för att det var så mycket barn och ungdomar här. Liksom. Men sen det här som händer på sociala medier, typ jag har inte ens TikTok.
Nej.
Och jag har förstått att det händer, att det händer så otroligt mycket på TikTok och Instagram och sådär. Så
men där det hade spelat någon roll om du hade haft TikTok, för du hade inte fått följa de kontorna ändå. Eller de lägger väl upp i sina grupper till varandra.
Ja.
Alltså man ser ändå inte.
Men är det med, pratar vi mer mobbing nu? Eller vad
jag
är det
tror det, att man liksom hänger ut varandra lite. Ja. Typ, kolla när hon hoppade. Typ, så här.
Ja, välmåendet i stallet för både barn och vuxna handlar också om kompisrelationerna. Ju.
Exakt.
Blir som du var inne på.
Så jag tror att där behöver jag lära mig så otroligt mycket mer om sociala, alltså hur man ska bemöta det och hur man liksom ska. Men jag vet att det är en annan ridklubb här som har, de har skapat en QR-kod. Mm. Att så här, är det någonting som inte känns bra? Och då trycker de på den här, det kanske är på toaletten där man oftast är själv eller i stallgången liksom. Och då kan man skicka in anonymt via den här QR-koden. Att typ så här, idag hände det här. Eller hon sa det här. Eller det här har jag sett på TikTok. Eller,
vad bra.
För då kan ändå säga jag får reda på saker utan att jag vet vem som har sagt det. Så det blir ingen som någonsin kommer bli uthängd för någonting. Utan då kan jag bara säga så här, vet du vad jag såg på TikTok? Eller vet du vad jag hör? Liksom så. Och då kan det man också kanske få reda på saker där under ytan som jag inte får reda på.
Det är skitenkelt att göra sådana här QR-koder och printa ut.
Bra. Du får uppgift att göra det.
Det ligger på dig, Gry. Nej, men alltså vilken otroligt briljant idé. För jag tror att många är ju rädda också för att vara den som är den som säger det.
Exakt. Man vill inte vara den som skvallrar. Nej. Då kan det bli ännu värre sen. Liksom.
Och framförallt för den personen som skvallrar.
Exakt.
Och det, just det här med tystnadskultur och normer och så vidare. Så att jag tror att ha en plattform där man på riktigt kan skicka in utan att det trackas vem det är, tror jag är jättebra. Mm. Sen kanske den personen vågar komma fram längre fram. Men bara precis. Så det här lilla fröt.
Exakt. Och jag tror också börjar vi vuxna prata och reda ut saker som sker, då tror jag också att de som gör det kanske börjar tänka efter att så här, är det här lämpligt?
Mm.
Mm. Och vad gör du idag?
Ja, vad gör jag idag? Nej, men jag skulle vilja säga att jag är en enormt multifacetterad person. Jag älskar att bygga och skapa saker och det bottnar garanterat i att växa upp på en gård när ena dagen inte är den andra lik och konstant ha kunder runt sig och två föräldrar som är entreprenörer, så att jag har garanterat ärvt den ådran. Så dels så driver jag ett bolag som heter Naima som gör framtidens fika.
Vad då för något?
Jag brinner väldigt mycket för vad mat gör för en och för kroppen. Och jag vågar till och med säga att mat är medicin. Och dels i stallarna så äter man ju så otroligt mycket dåligt. Och så ska man förvänta sig att prestera på det och tävla på det. Och man äter socker och mjöl och diverse olika ingredienser som inte är bra för kroppen.
Gud, det var så roligt, förlåt. Vi hade en kväll här om kvällen när Malin, för Pavo Malin kallar henne. Malin, hon jobbar för Pavo Hästfoder. Hon hade en foderföreläsning här i Pavo kväll sen. Det var jätteroligt, en och en halv timme satt och bara pratade. Hon pratade om hästens mage och vad den behöver och det hit och dit. Och då så jämförde hon ju, så svarade några som satt och precis satt åt panpizza. De har mickat sin middag. Och då precis, de blev tagna lite på barhjärn. Hon sa att vi är så himla noggranna med vad hästarna äter och vi kan hålla på med foderstater. Och vi köper tillskott för flera hundra kronor, tusentals kronor i månaden och hit och dit. Men sen kan vi själva tjonga i oss. Hon bara, Billys panpizza eller vad det var. Vad det nu var för liksom, mikromat. Jag satt precis åt någon så här pasta med vegetarisk köttfärssås fast inte kött. Så det är mikrat och bara förlåt. För att vi är så jäkla duktiga på det där. Men själv äter vi det som finns. Alltså kexchoklad.
Ja, men alltså, det är kexchoklad. Och det roliga också, alltså, det här har ju levt kvar sedan jag själv var barn. Det var ju det man levde på i kafetén. Det var delikatobollar, kexchoklad.
Burk ravioli är jag på exempel.
Okej, ja, nudlar åt jag mycket. Inte ravioli så mycket, men nudlar och panpizza och piroger.
Ja.
Och det vet man ju egentligen. Alltså det är ju inte energi. Det är ju inte rätt bränsle för din kropp. Så därför har jag tagit fram ett bolag som tillsammans med min medgrundare då, Desiree. Så vi gör fikaprodukter som smakar som traditionell fika. Men de är bra för dig. Så det är alltid plantbaserat. Glutenfritt, laktosfritt. Naturligt socker från frukt. Och sen boostad med olika vitaminer och mineraler.
Mm-hmm.
Så jag vill liksom förändra vad vi stoppar i oss idag och erbjuda bättre alternativ. Så det brinner jag jättemycket för.
Och vad kan man köpa det då? Finns det i affärerna?
Ja, så vi drog väl igång för nästan 3 år sedan. Och nu har vi lanserat så att vi har kommit in hos grossister. Så vi finns på bland annat Martin och Savera, Out of Home. Finns på lite kafékedjor. Så, ja, men till exempel Johan och Nyström som är de driver Fika Revolution, så vi gör ihop med dem. Öppnar upp med en ny kedja imorgon som heter Pastell i Farsta centrum. Så det kommer mer och mer. Så nu börjar det liksom äntligen att hända lite saker. För ett år sedan så stod jag fortfarande i bageriet och själv bakade och gjorde brownies tillsammans med Mustafa på nätterna. Nej, och sen sålde jag på dagarna. Och det är apropå liksom sätta på sig många hattar. Jag tycker det är så jäkla roligt att leka liksom leveransexpressen på dagen och sen bagare på natten.
Ja. Jag tror också jag upplever att det är roligt att vara med på alla steg. I alla fall till en början. För då är det också lättare att tala för det man håller på med om man faktiskt vet. Liksom.
Ja, men verkligen att lära sig och höra vad andra säger och få vara en del av, alltså sälja någonting som man har skapat själv.
Ja.
Så jag men brinner väldigt mycket för den delen och kunna ge människor bättre verktyg för att må bra. För jag vet ju också att alltså, hur man mår både mentalt och liksom, men psykiskt och fysiskt baseras mycket på det man stoppar i sig. Så det är ett ben. Men sen är det ju också som vi var inne på innan och det är ju föreläsningar. Jag satte ihop en föreläsning som faktiskt Henrik Jonsson har varit med och Malin Bajards man har varit med och satt ihop med mig. Så nu har jag varit runt en hel del i landet och framförallt mot ridsporten där jag blivit inbjuden att tala och föreläsa, prata om min bakgrund men framförallt också väva in bakgrunden med lärdomar och hur jag liksom har tagit mig ur det här.
Mm.
För det är ju en väldigt vanlig fråga jag får. Så här, Sofie, du som har upplevt allt det här, hur kan du vara glad och normal? Ja. Så jag vet inte jag på en skala hur normal jag är. Men
vem är normal?
Jag var normal. Men jag valde ju väldigt fort att jag vill må bra. Jag tror inte på att gå ner i ett, liksom, ett fördärv av bara mörker. Utan jag
men du måste ju vara så att det, när du gör det och när du också på sociala medier, det måste vara så att många tjejer och killar säkert också hör av sig till dig och vill berätta om sina liv och sina historier och anförtro sig till dig.
Mm.
Hur orkar du bära det och hur förvaltar du det?
Gud, vilken bra fråga. Den har faktiskt varit ganska tung emellanåt. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig när jag signade upp på att både skriva en bok och släppa en serie. Jag hade ingen aning om responsen. Jag försökte att inte tänka tror jag så mycket på det heller. Jag tänker att ibland
det får inte skrämma en att inte våga göra det. Liksom.
Precis, nej. Och jag tror ibland att ignorance is bliss, att inte riktigt veta. Så här. Det kan bli en flopp, men det kan också bli bra och det kommer säkert vara mycket åsikter. Nu tack, liksom, så har det ju gått väldigt bra. Vi har ju fått enormt positiv feedback från både min bok och från serien. Och det gjorde någonstans att min Instagram, helt plötsligt hade jag ju betydligt mycket mer följare än vad jag ens hade haft från början. Väldigt mycket DM. Väldigt många som skrev och precis det du säger, Gry. Man vill mycket relatera till sig själv och vad man själv har varit med om. Och det här upplevde jag, det här har hänt mig, jag vet inte vad jag ska vända mig. Det har ju varit liksom ett heltidsjobb att sitta och svara på det. Och någonstans också, det kan ju låta hårt, men det kommer ju också till en gräns. Jag kan inte svara alla och jag kan inte heller bibehålla en liksom dialog.
För det är det jag tänker, för svarar du en gång då kommer det komma ett svar till och helt plötsligt så ska du liksom brevväxla med flera tusen och få deras liksom, att det känns som att du då får ansvar för.
Ja, och det kände jag i början. För jag tänkte så här, jag har ett ansvar. Nu har jag gått ut med min historia och jag har väckt en form av debatt. Man pratar mycket om det här inte bara i häst-Sverige utan det sker ju i andra sporter och i andra rum också. Så dels den delen har ju varit liksom från början väldigt tung att bära. Jag kommer ihåg att när det här hände så blev jag så här, jag måste bara andas, jag stängde in mig själv, jag ville inte ens gå ut på gatan, jag orkade inte riktigt träffa människor för att jag blev också igenkänd. Man hade sett mig liksom i olika tv-program. Men så tänkte jag så här, det är inte, jag kan inte bära allas ansvar. Det jag faktiskt har gjort nu, det är att jag har börjat prata om någonting.
Mm.
Och att jag pratar gör att kanske det pratas i ett annat rum som leder till ett tredje rum, till ett fjärde rum och sen är liksom dialogen igång. Och så tänkte jag att ett sätt för mig faktiskt att på riktigt bedriva förändring, det är att vara ute och prata om det i större format. Så det var ju där det liksom blev en naturlig övergång till föreläsningarna. Så nu står jag ju liksom framför upp till 400 personer och pratar om det här och har en frågestund efter där man får komma fram och prata med mig eller dela någonting. Och då väljer jag att liksom, nu är jag här och möter dig och ser dig. Så det har blivit mitt förhållande sätt till det.
Ja, så otroligt inspirerande i alla fall. Och vi ser fram emot att följa din resa. Det ska ju bli jätteroligt. Och ja, kanske den dagen du får för dig att skapa en egen gård igen.
Ja.
Vem vet? Mm. Det där lilla fröet, man ska inte stänga det. Det kanske blommar upp någon gång igen.
Nej, verkligen. Tack snälla för att vi fick träffa dig. Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara här och träffa er. Fantastiskt.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.